Hej och välkomna! Idag ska Hanna och jag prata om känsliga hästar. Ett tema som ligger oss varmt om hjärtat eftersom vi har ett gäng pollar som vi skulle kunna klassa som känsliga. Så vi ska berätta lite om det. Och vi har också fått in ett gäng frågor från er lyssnare om just känsliga hästar och hur vi kan hjälpa dem i olika sammanhang. Och förra avsnittet, om du lyssnade på det, så handlade det ju mycket om Ash, och han är ju definitivt en häst som man skulle kunna klassa som känslig. Men jag har också ett tillgäng här som man skulle kunna se som känsliga. Men innan jag börjar babbla på om det, så hej Hanna!
Hejsan! Kul
att ha dig med igen.
Ja, du skulle precis säga detsamma. Kul att vara med igen.
Yes. Vi har ju båda hästar som vi har fått göra mycket anpassningar till för att de ska funka i det livet som vi har satt dem i. Jag funderar på var vi ska börja.
Ja, det finns ju många ställen att starta på. Men, ja, för mig är det ju alltså Freja som är den som jag tänker är min extremkänsliga häst. Men sen så är ju frågan vad man lägger i begreppet känslig också. Kanske man ska reda lite i.
Ja, men vi kan väl börja där helt enkelt. För då kan vi redan där väva in en av de första frågorna. Vilket var, kan man få en känslig häst att bli trygg?
Mm.
Och jag tycker att det blir så spännande att börja överhuvudtaget då tänka på. Okej, vad menar vi med känslig? Ja, men när jag säger känslig så menar jag en häst som kanske är reagerar mycket, har stora reaktioner på saker, och det kan vara både på utsidan genom att till exempel hoppa till, eller ja, man ser det liksom rent beteendemässigt i vad hästen gör och att den reagerar på många saker som kanske andra hästar inte gör. Men känslig kan ju också vara känslig men visar det på insidan på ett annat sätt. Om jag tittar på de 7 hästar som nu då är mina, så Ash skulle jag absolut tänka en känslig häst för att han är så oerhört reaktiv.
Mm.
Han håller hela tiden koll på allt som händer runt omkring honom. Det går liksom inte, alltså, ja, vad var det som hände i somras någon gång? Så stod jag med honom nere i skogen, och det var kanske, jag säger att jag var 400 meter från huset. Så stod han och jag och typ, jag kliade honom. Och uppe i huset så drog min kompis ner en rullgardin i ett av de bortersta fönstren.
Ja.
Och han bara, vad var det där? Okej, okay, det var en rullgardin i huset som är 400 meter bort. Du är i hagen med dina kompisar. Men det är klart att du noterade det, eftersom det är sån han är. Så att det är ju liksom en typ av känslighet. Men sen har jag också, jag skulle också klassa, ja, men Epona är ju också känslig. Arrow är känslig på ett annat sätt. Och Tuva också. Tuva Tinken, som är ju då ett kallblod. Hon blir ju väldigt osäker i olika situationer, men hon visar ju inte det genom att hoppa till, men hon visar det genom sitt ansiktsuttryck, och man ser på hennes ögon, man ser ibland på hennes öron. Och jag tänkte på det också när vi hade tandläkaren här i våras, och jag tänkte så här, men det här är nog en situation som inte är så jobbig för henne, för hon är liksom en kroppstrygg häst, till skillnad från exempelvis Ash och Epona som är, och Arrow också, som är väldigt liksom, ja, men det är jobbigt för dem med fysiska saker. De har säkert en ganska låg smärttröskel, kan man tänka. De liksom reagerar mycket på sånt. Yeah. Det har inte Tuva. Hon är ju väldigt liksom stabil och robust i kroppen. Så tänkte jag, ja, men att sticka henne med lugnande inför tandläkarbesöket bör inte vara ett problem. Mm. Och det var inte ett problem själva sticket. Men just att det kom en okänd människa, veterinären, och skulle gå nära henne och hon inte visste vad som förväntades, tyckte hon var jätteläskigt. Så hon drog ju iväg och brejade ner. Nej, alltså inte så att någon ramlade, men alltså hon bara, ja, I'm out of here. För det här var läskigt. Så då fick vi liksom lösa det genom att hon fick gå och beta. Och veterinären fick komma fram och klia liksom. Och hon fick stå och äta lite pellets. Och veterinären fick liksom ta lite på henne och sen göra det där sticket i farten, och själva sticket var liksom absolut inte ett problem. Hon reagerade i princip inte alls på det, men det var en väldigt laddad situation för henne innan, när vi då hade henne framför stallet, veterinären kom, hon skulle stå still, vad ska hända?
Ja.
Så att, ja, det finns ju känslighet på olika sätt.
Ja, men verkligen.
Vad tänker du om det?
Ja, men det är så bra att du har så många hästar och är så uppmärksam och man kan få så mycket olika exempel. Jag har ju inte hållit på med så mycket andra hästar än liksom halvblodshästar. Så för mig är det ju väldigt mycket de här stora reaktionerna som jag kopplar mycket till liksom den här känsligheten. Men sen så, ja men som Freja, att hon reagerar jättestort på liksom väldigt små grejer. Och även om man tycker att hon ser ganska så lugn ut, så blir det ändå väldigt stora reaktioner. Alltså som att hon skulle vara i mycket högre stress än vad som typ visas utåt, liksom innan den där explosionen kommer. Ja, sen så har ju Viva, hon är ju också halvblod och hon är ju känslig, liksom väldigt känslig och uppfattar så här, kroppsspråk och kroppsrörelser och viktförskjutning och liksom väldigt så observant på saker. Men att hon är ju mycket mer liksom trygg i sig själv, som vi pratade om i förra avsnittet. Att de har liksom helt olika förutsättningar för att leva, och jag tänker att det skulle ha kunnat blivit på ett sätt mer lika för dem, hur de hanterar livet liksom. Men att ja, Viva är ju känslig på ett helt annat sätt. men ja, att liksom själva miljön gör inte henne så nervös. Egentligen nästan ingenting gör henne så värst nervös liksom. Utan hon klarar av med nya människor. Hon liksom hanterar livet med mer nyfikenhet, kanske man kan säga.
Hur märker du hennes känslighet då? Alltså jag menar inte då, utan
ja, men hon är väldigt så observant på små saker. Alltså när vi tränar liksom, att man behöver bara, hon har ju liksom lite problem med kroppen och lite sånt, men man behöver liksom alltid bara röra henne väldigt lätt, och hon uppfattar det liksom supersnabbt. Att hon är, ja men sådana grejer, alltså fysiskt liksom otroligt känslig, men ja, alltså jag vet inte, rumsligt känslig också, alltså som i att hon uppfattar saker och är snabb på att liksom ta in det, men för henne så är det liksom mer vad ska man säga, information, att hon är nyfiken på vad det betyder, men för Freja är tas ju, hennes känslighet gör ju att hon istället liksom reagerar och tänker att det kommer bli något farligt av just allt det här nya, eller liksom det som händer. Och vi var mer så, vad var det där? Så.
Ja, men det är stor skillnad det där på den typen. Alltså hög uppmärksamhet, men inte nödvändigtvis tro att det är något som är livsfara. Liksom.
Nej, men precis. Precis.
Spännande.
Ja.
Och jag tänker att det är ju så jätteviktigt överlag, och nu pratar jag inte till dig primärt Hanna, men primärt till alla som lyssnar också, att tänka på just det här med att hästar som flyktdjur och bytesdjur har ju rädsla, som de har ju rädsla mycket närmare till hands än vi har, som ändå är rovdjur, oavsett om vi äter kött eller inte, så har vi ju liksom en annan, alltså vi noterar andra saker, vi behöver inte vara exakt lika uppmärksamma som hästar har behövt vara för att överleva som art. Liksom. Yeah. Så den här, alltså, hur de använder sina sinnen och vad de är uppmärksamma på, och hur snabbt de kan skifta mellan att vara lugna till att vara rädda, är ju också extremt snabbt, och någonting vi behöver vara medvetna om. Och det är också någonting som jag tänker, om vi går till den frågan då, så här, kan man göra en känslig häst trygg? Är ju, det beror på svaret. Och framförallt i att så här, nu vet jag att just den personen som ställer den frågan har en ambition om att tävla med den hästen, förhoppningsvis. Och jag känner till hästen lite grann, för jag har pratat med honom. Och det är ju svårt om man har, för det här är en känslig häst. Jag skulle också säga att han är en känslig häst. Han är uppmärksam, han är liksom åt Ash-hållet, Freja-hållet i sin uppmärksamhetsnivå. Och då är det ju väldigt svårt att sätta en sån häst i ett icke-hästigt sammanhang, i ett icke-hästnaturligt sammanhang. man kan ju absolut få sådana hästar att vara trygga i sin hemmiljö. Precis som du och jag har liksom jobbat mycket med våra hästar. Mm. Både liksom i flocken och i hagen, men också i de rutiner som behöver ske för hästarnas skull. Verkning, kroppsgrejer, liksom promenader och sånt här. Men vi har ju också gjort enorma anpassningar hela tiden och gör hela tiden för de här hästarna för att det ska bli så tryggt och lugnt som möjligt. Ja, men oavsett om det är som att du har med Freja och Jara ut på promenad samtidigt, eller du liksom tränar Freja på att vara själv på väldigt smarta sätt medan du tar och Jara och sådär. Alltså det är ju hela tiden, det är ju där någonstans vi rör oss, och vi kan liksom komma till, eller som jag tänker mig, så kan jag komma till en nivå där jag känner så här: han har det jättebra, han har ingen grundstress i hagen. Mm. Han kan hantera olika saker som händer här på gården nu utan att gå upp i stress. Mm. Superbra. Men skulle jag kunna ta honom till en tävlingsplats, för det första då, så skulle jag personligen inte vara intresserad av att lägga den enorma mängden tid som skulle krävas för det. Skulle det gå? Ja, antagligen. Det skulle ta 15 år av att bryta ner saker i väldigt, väldigt, väldigt små delar. Mm. Och jag har inte det intresset och han har inte det intresset. Nej. Så jag kommer inte göra det. Men det är klart att det går, men jag skulle inte välja att göra det. Nej. Med en sån känslig häst. Nej. Jag skulle i så fall leta upp en häst som typ Sky eller typ Zeta, som har en helt annan grundtrygghet. Mm. Och så skulle det ta mycket mindre tid. Och så skulle det inte vara ett lika stort projekt, för att det är ju, det är så oerhört lätt att gå över gränsen för rädsla för den typen av hästar som är så uppmärksamma. Mm. Alltså jag råkar ju liksom flytta min hand för snabbt och Ash blir nervös. Mm. Det är liksom
ja,
på den
men
nivån.
Gud, och det så är det verkligen med Freja också. Alltså så här, och med mig, vi har liksom hängt ihop i, hon blir 17 nu och vi har hängt ihop i, ja men vad är det, 12 år. Januari. Mm. Och hon är ändå så, om hon är typ inne i boxen och alla andra hästar är inne och de står och äter liksom sin mat och allt är liksom helt lugnt, och sen så kommer jag över boxdörren och typ flyttar handen för snabbt, så är det också så liksom en jättestor reaktion. Och så bara, men Freja, alltså du, allt är helt som vanligt, allt är helt lugnt, men det är bara så här, hon är inte förberedd just då att det ska hända, och då blir det så en jättereaktion. Så jag menar, hennes grundstressnivå är liksom mycket högre än alla andra hästars, även om jag har gjort liksom enorma anpassningar för att hon ska ha det lugnt. Och som du säger, så tänker jag, hennes liksom everyday life är liksom bra. Hon har sin flock och hon har liksom mat i hagen och hon har det tryggt och bra. Hon är liksom inte jättereaktiv hela tiden i hagen. Så hennes liv är liksom lugnt och anpassat efter henne och hennes behov, så att hon ska ha en grundtrygghet så. Men ändå så blir det alltså såna här stora reaktioner, för att stressen ligger liksom så himla nära till hands för henne där. Och jag tänker ju om just det här med tävling. Du säger att du tror att det skulle kunna gå, men jag, alltså med Freja så tror jag inte, oavsett hur mycket tid jag hade lagt ner. Nu har jag lagt ner också enormt mycket tid på massa olika saker för att ens kunna liksom hantera henne och sånt. Men jag tror ärligt talat inte att det skulle gå med henne att få till liksom en tävlingshäst av det. För att det är så himla mycket hela tiden som påverkar henne. Eftersom att så här, den här grundstressen liksom finns där hela tiden. Så vi måste liksom öva alla situationer. Så här, generalisering fungerar ju liksom till en viss grad, att så här, hon kan generalisera liksom om så här, stora föremål, typ att kliva på plastgrejer och sådana saker. Men det är ju alltid innan, så fort vi presenterar en ny grej, så är det ändå initialt en stress. Alltså oavsett om det liksom är långt ifrån och så här, hon får vänja sig in med saker och så här, jag pushar ju inte det. Och det ska väl också sägas som en grej till att just hålla så här nere stressnivåerna, är ju en av de sakerna som har gjort att hon också har blivit mycket mer grundtrygg. Så att inte introducera massa nya saker eller liksom utsätta henne för stress är ju en sak som gör att hon blir lugnare. Men det kanske vi kan gå in på lite mer, om man ska tänka just här för att få en häst trygg. Men just det här, ja, men med tävling och det som jag var inne på först, att Ja, under de här 12 åren så har jag ju ändå liksom försökt att göra så mycket olika grejer. Och vi kan öva på saker och det kan gå jättebra ena dagen. Eller och flera dagar i rad och flera veckor, månader. Men sen så funkar det inte för att någonting har hänt. Alltså något kan ha hänt. Jag har ingen aning om vad som har hänt. Eller något har hänt, någon ny grej har hamnat där. Så här, årstiderna förändras, det blåser en dag. Alltså det är så himla...
Mm.
Det är mycket folk ute, det är... någon ny häst i ett stall på andra sidan vägen. Alltså det, allt sådana här grejer tar ju hon in. Så himla mycket mer saker som händer liksom där i hennes liv. Som jag har ingen aning om men som påverkar henne jättemycket. Liksom. Mm. Så jag har jättesvårt att se att det skulle vara möjligt. Liksom, oavsett hur mycket tid jag la ner på att få henne till tävlingshäst. Så tror jag liksom inte att det skulle vara möjligt med henne.
Nej. Ja, precis. Det skulle jag i så fall, alltså, för vi vet ju hur mycket stjärnorna måste stå rätt. Nej, men hur mycket alla olika saker måste vara i synk för att vi ska få till redan nu de saker som är utmanande för dem. Och precis som du säger, att då åka iväg till en plats, alltså det är ju, igen, man skulle få bryta ner det till, alltså när jag säger bryta ner så menar jag öva på saker för sig. Väldigt mycket och förstå hur många olika saker för hästen som är läskigt och så öva på det för sig. Och det är ju alltså, i, att överhuvudtaget lämna flocken för de här hästarna är ju i sig ett projekt som skulle, om man ska göra det på ett sätt där man inte vill stressa hästen, också ta enormt mycket tid att träna in. Så nej, verkligen, verkligen inte lätt och verkligen inte för alla. Och där har vi ju ett stort problem för att många av de hästar som, jag menar, både Freja och Ash och Epona, också, alla de är ju avlade till att kunna vara hästar som skulle tävlas på och prestera. Arrow skulle vara arabgaloppör, liksom. Hon är avlad till det. Så de är ju liksom, de är ju framtagna, om man ska vara lite krass, för den, för det. Det är därför de finns. Och det är det som blir så dumt, för att de har ju den här känsligheten som har avlats fram, som ger de snygga flashiga rörelserna och den kvicka kroppen och allt vad det är. Det är ju också något som ligger dem i fatet, för att jag tänker Ash nervsystem och Epona som är ju liksom, alltså det är ju känsligt på ett sätt så de alltså det går ju inte att beskriva hur känsliga de är. Nej. Än så hur mycket de ser och mycket de lägger märkt till. Så att, tänk då att sätta dem i en så icke häst naturlig miljö som en tävlingssammanhang är. Det ska verkligen sin häst till med ett visst typ av psyke och en viss typ av grundtrygghet för att det ska kunna göras utan att hästen stänger av och utan att utföra massa våld. Och det är ju, alltså de hästarna,
ja, precis.
Alltså, att hitta en sån häst är ju extremt ovanligt.
Ja, men jag tänker det är väl därför som det förekommer så otroligt mycket våld inom hästsporten, för att det går typ inte att hantera hästar på ett annat sätt om man ska använda dem på det sättet som de används. Nej. Alltså inom dressyr och hoppning och ja, det mesta liksom. Mm. Och jag tänker innan jag visste hur liksom att läsa av Freja och hur att anpassa liksom miljön och träningen och allting efter henne. Så då var det ju så jag fick göra. Alltså jag kunde ju inte, det gick liksom inte att leda henne utan kedja. Alltså från stallet, bara från stallet till sin hage som är så 40 meter. För att det alltid blev någonting. Alltså på in- och utvägen. Och om man skulle gå på en promenad. Det var ju. Man fick ju så gör jag i och för sig fortfarande. Att jag väljer väg efter vad som känns lugnast och tryggast. Men det fanns inte en möjlighet att gå åt vissa håll med henne. För att hon bara fastnar, alltså fryser fast sådär som de gör när de ser något läskigt. Och sen så om man har kedja på så kan man ju trycka lite med den för att de ska gå, men då blir det ju också för henne en liksom explosion för att hon blir så pass stressad där. Så det blir ju jättefarligt då att hantera sådana hästar, och då förstår man ju att folk tycker att man ska använda våld, för de tycker att hästarna är skarpa, hårda, tuffa. För det är ju deras, det de hästarna känner, deras sätt att överleva är att ta sig från den situationen liksom.
Försöka i alla fall, och så får de inte det. Jag pratade med en på den tiden när jag coachade tävlingsryttare, så hade jag ju upplägget att jag bara coachade människan, inte träffade hästen. Ja. Och då var det en tävlingsryttare i hoppning som faktiskt sa det en gång. Det var väldigt öppet och ärligt. Vi pratade om olika sätt att rida hästen på, och på den tiden tänkte jag att ja, men får jag i alla fall människan att må bra och vara i känslomässig balans, så är den ju förhoppningsvis också schysstare mot hästen. Mm. Men så pratade vi någonting om hästar överlag, och då så sa hon att jag, alltså rent ärligt, så anledningen till att jag rider hästen i rollkyr är ju för att jag inte kan kontrollera den annars. Mm. Annars så drar den iväg, och annars kan den inte vara i det sammanhanget, så jag måste jag krulla ihop den. Och det är därför vi gör så.
Mm.
Och det var också så här, det var på ett sätt så här skönt att bara höra någon säga så här, ja, det är därför. Det är inte för liksom att ja, men det är snyggt att hästen kröker på nacken, utan det är också så här typ för att ens kunna ha hästen i den situationen, för att den inte ska springa iväg, så ja, men den kontrolleras, den ser inte, den kan inte andas ordentligt, den kan, jättebra, då kan vi ha den i ett sammanhang som den egentligen absolut inte vill vara i.
Nej, usch, det är så fruktansvärt.
Mm. Men ska vi prata lite om hur vi gör för att göra vardagen så trygg och förutsägbar som möjligt för de individer som verkligen behöver att vardagen är trygg och förutsägbar. Vad har du gjort för anpassningar? Och ja, nu skrattar jag bara för att jag vet att vi skulle kunna prata om det här i en dag, om vilka anpassningar vi har gjort.
Ja,
men vill du berätta lite?
Ja, nej, men alltså, jag har ju typ anpassat verkligen hela mitt liv efter Freja på ett sätt. Jag har ju liksom, ja, men vart jag bor, vart, alltså jag personligen bor här är ju på grund av att jag hittade det här stallet i Freja. För att jag letade liksom först då för att kunna flytta överhuvudtaget mig själv, så var jag tvungen att veta att det liksom skulle funka med ett stall för Freja. Så jag åkte ju liksom runt och kollade på stall innan jag började kolla vart jag själv skulle kunna tänka mig att bo liksom. Så jag var säker på att jag liksom behövde ha, hon har ju lite särskilda behov också med sina hovar och sånt, att hon måste liksom kunna torka upp, för hon har jätteproblem med mugg på sina vita ben och sånt där. Så det är också därför hon står på box, för att jag inte hittade då någon lösdrift. Men jag kollade efter lösdrift, och så kollade jag efter stall där det liksom skulle vara nära mellan hagen och stallet. Så att hon liksom inte ska behöva gå förbi egentligen några läskiga saker på liksom in och ut från stallet. Ja, mycket, mycket utevistelse, gå ihop med kompisar, stora ytor som kan röra sig. Ja, och då hittade jag det här stallet där det är liksom bara en liten stallplan emellan stallet och hagen, och ett jättelugnt fint stall. Sådär. Och sen så fick jag leta lägenhet och runt det området. Ja. Nej, men så de mesta anpassningarna är väl liksom i hur miljön ser ut runt omkring henne. Just att hon måste ha sina havkompisar, hon behöver ha tillgång till liksom mat, och hon behöver ha tillgång till rörelse. Sen är det ju bra att vi står liksom i en liten by där det händer lite grejer, och det är mycket hästar runt omkring och så här, men det är också väldigt lugnt. Alltså det är inte något stort ställe där det händer saker hela tiden som kan liksom trigga igång henne på något sånt sätt.
Nej.
Utan det är ja, en lugn miljö. Så det är väl liksom grundgrejerna som har gjort jättestor skillnad för hennes nervsystemet på henne har väl lugnat ner sig liksom, genom att ha det på det här sättet.
Mm. Mm. Ja, och det är ju den första jätteviktiga punkten, att om hästen hela tiden har en grundstress, så blir det ju att ja, men spelrummet för vad vi kan addera i form av jobbiga saker är ju mycket, mycket mindre ifall de hela tiden har en viss anspänning, eller de inte kan sova ordentligt, eller det rör sig i flocken och sådär.
Mm.
Så att det är ju liksom verkligen A och O att ha den levnadsmiljön som är så bra som möjligt för dem, den de är i liksom 22, 23 timmar om dygnet, ja, är ju såklart precis allra viktigast för dem. Mm.
Men så tänkte jag nu, jag kom på en annan superviktig sak som är lätt att liksom glömma bort, men som har gjort så himla stor skillnad för Freja, och det är så här in- och utsläppet i hagen, att det alltid ser ut på samma sätt. Vi har liksom en ordning i vilken de går ut, och sen ja, men en ungefär ordning i vilken de går in. Det beror också lite på vem som kommer fram till grinden och sånt, men det är inte, hon blir liksom aldrig lämnad kvar själv. Nej. Varken in i stallet eller ut i hagen. Vilket kunde hända på stallet jag hade henne först. För där var det liksom tre olika stall där alla hade sina egna lite tider. Och man tog liksom pass och hjälp. Och ja, det berodde helt enkelt på vem som tog in. Och vilka som hade tagit in före och sådär. Men nu är det alltid ut samma ordning. Så det är Kiara först, sen Freja. Och sen de andra efter. Men alltid samma specifika ordning. Och sen in, så är det också liksom att Freja blir aldrig kvar sist. Och om hon kommer till grinden så är det hon som går in liksom. Och också att om det är jättestökigt och stormigt, så är det bara att släppa henne, för att det är så pass litet, så hon kan bara springa in istället för att man behöver hålla i och liksom bråka med henne. Så är det bättre att hon bara kan springa själv liksom. Och det har ju gjort jättestor skillnad, tänker jag, för henne. Att veta att hon aldrig kommer behöva bli lämnad.
Och där tänker jag också, det är ju den jättestora grejen att utgå ifrån flocken och deras trygghet. Ja. Och om vi sen då ska liksom börja göra någonting med dem själva innan vi ens gör det, så kan vi ju introducera rätt mycket saker i flocken.
Ja.
Om det är så att vi behöver introducera ett nytt föremål eller någonting, så är ju det absolut bästa om vi kan, om vi får. Det är ju inte säkert man får det för man har hästar ihop med andras hästar. Men kan man lägga in en viss sak i hagen så de kan få undersöka det där täcket, kanske inte täcket för det kommer de kanske dra sönder, men kanske hänga upp det någonstans eller som vi gjorde till exempel när vi skulle börja smörja på flygspray på vissa, eller flygkräm.
Just det.
Det var Julia som kom vård, och då tog hon en liten bit handduk och sprayade på liksom på den handduken, och så hängde hon den vid foderstationen. Så att de liksom blev vana vid doften, och att doften också var förknippad med att de här står och äter liksom. Supersmart. Alltså ju mer man kan säga, och det är någonting som jag lägger märke till mer nu för tiden, hur många olika saker det är de kan reagera på i doft till exempel. Och alltså spraya hovarna, tänka så här, men tycker de det är jobbigt, ibland säger de nej till det då, för vi har ett varningsord för det. Så har jag tänkt så här, ja men det är väl liksom den sensoriska upplevelsen av spray. Men sen så typ efter typ 2 sekunder så kommer liksom doften mot mig av den här eukalyptusen eller vad det nu är. Så bara, just det, det är ju doften också. Och sen är det det här, och sen är det det här. Så att ju mer saker vi kan introducera för dem i den trygga miljön med de andra hästarna är ju guld.
Ja, verkligen.
Och sen som du sa tidigare i samtalet, så att också vara jättenoga med att om vi vet att hästen har blivit stressad av någonting, att ge den paus i några dagar och smälta det och vara med hästarna och flocken och bara få vara häst. Och särskilt oavsett om det är vi som har råkat sätta den i en stressig situation på ett träningspass för att vi bedömde fel eller någonting hände, eller om vi säger, ja men shit, det har verkligen blåst jättemycket nu i ett dygn, ja men då bör vi inte träna och ta bort den från flocken, inte de här känsliga hästarna i alla fall, för det kommer bara baka in känslig, alltså stress i träningspasset och så kommer det bara liksom bli dåligt. Så det är någonting som jag gör annorlunda nu jämfört med för några år sedan, när jag fortfarande är sådär, nej men vi måste kunna detta under alla omständigheter.
Ja, vi måste lösa det. Typ,
ja, men det kanske, vi kanske inte måste kunna det under alla omständigheter. Det kanske inte liksom, liv och död hänger inte på huruvida vi tränar ryggning idag.
Nej,
liksom.
Precis. Nej, det är väl en jättebra grej att liksom, man får lära sig att bara släppa det man håller på med. Alltså, går det inte den här dagen? Man behöver inte kanske alltid veta vad anledningen är heller. Alltså, ibland, man kan ju vara så, men varför? Så här, jag vill analysera, jag vill veta. Ja. Men ibland så kanske man också bara får släppa det. Okej, men nu är förutsättningarna så här idag. Och det är inget att göra åt det. Och det är inget personligt. Nej. Det är inte att jag är en dålig tränare. Precis. Det är inte att min häst är dålig. Det är bara, det är någonting som min häst känner. Och det får man acceptera. Och så får vi se, vad har vi för förutsättningar imorgon istället.
Ja, men precis så. Den är jätteviktig. Och det är också en av de sakerna som är så annorlunda för mig nu när jag tränar plus så mycket som möjligt jämfört med innan. Alltså det är hur ofta jag ändrar min träningsplan.
Ja.
Jag ändrar ju den hela tiden. Ja. Alltså jag har ju såklart en förhoppning eller en intention. Men alltså det är ju en ständig kommunikation med hästen. Kring så här, funkar det inte? Vad behöver jag ändra? Vad behöver jag göra lättare? Ja. Hur ska jag göra det tydligare? Ja. Alltså det pågår ju hela tiden, verkligen.
Ja, verkligen. Och det, inte minst med de här, jag kan känna igen det med alla hästar. Men jag menar, med Freja är det bara så, alltså då får jag ju mer eller mindre ställa in mina planer. Ganska ofta. Mm.
Ja, men precis. Jag, i förmiddags nu, innan vi spelar in det här avsnittet, så... Det blåser rätt mycket här, det är runt noll. Vi funderade på om vi skulle sätta på en täcke igår. Men då var det inte så blåsigt. Så då gjorde vi inte det. Det var ett misstag.
Ja.
För nu har hon redan hunnit bli spänd.
Ja.
Antagligen har hon också lite ont i magen igen. För att hon fick ett tillskott med djävulsklo i. Som ju är så här, kan vara smärtdämpande. Men också kan vara irriterande för magen. Så helt plötsligt har hon nu då helt plötsligt börjat säga nej oftare till täcket igen. Ja. Som innan hon sa ja till.
Mm.
Så jag gissar att hon också har ont i magen igen. Mm. Så jag ska ha fått utskrivet ny magsårsmedicin som inte har kommit än. Men i alla fall så stod vi och försökte lägga på henne täcket. Och hon sa nej. Och vi höll på en stund och hon sa verkligen nej, nej. Och högg efter oss. Mm. Så vi fick ju bara släppa det. Och sen så nu så har Emma som hjälpt mig med hästen att ta in henne i paddocken igen. Så jag sitter här ifrån mitt fönster och ser henne försöka. Men det kommer nog bli nej nu också.
Ja.
Men det är så jobbigt i de situationerna. Man bara säger, men du fryser ju. Och bara, ja, det gör jag. Men jag är också spänd. Då kan jag inte ta på mig täcke.
Nej.
Okej, och då får man ju bara säga, nej, okej. Men då gick inte det den här gången.
Nej.
Det som är bra för just det på är att hon får ju alltid vara. Alltså vi har ju stora lösdrift. Så alla får alltid vara inne. Men hon flyttar ju alla. Mm. Liksom, så att, vill hon vara inne så är hon inne.
Ja. Men jag tänker nu bara på så här, när du säger att det inte går, att man kanske ska vara lite tydlig med liksom hur det faktiskt ser ut när det inte går. För jag tänker om jag hade haft en häst som typ Viva eller Chiara, som är så här, det går helt okej med saker. Alltså jag kan göra nästan vad som helst. Eller så jag kan fråga dem om vad som helst nästan vilken dag som helst. Det spelar inte så stor roll. Men så har jag Freja där jag vet att så här, det spelar ingen roll hur jag frågar, det spelar ingen roll alltså vilken sorts mat jag använder, alltså om jag går före, om jag går bredvid, om alltså det kan liksom vara att vissa dagar så vill hon inte gå in i stallet ens för själv, alltså där hon är varje dag, där hon är ihop med sina hästkompisar, och det är liksom så, hur långt är från hagen till sina kompisar, 10 meter, och det är ändå så, nej, det går inte att följa med dig in, alltså. Det är så himla stor skillnad. Så jag tänker att folk kanske också känner så här, men att man gör dålig träning eller liksom att man så, jag vet inte. Bara så att man liksom, jag tänker många kanske känner igen sig att man har likadana upplevelser med sina hästar. Men jag tänker, om man har inte råkat på en sån häst så är det ju svårt att förstå liksom hur pass tydligt de kan säga nej till saker liksom.
Och hur mycket det finns i den situationen som är negativt laddat för dem.
Ja, men kan du inte förklara liksom lite på både på Ipona och kanske på Ash hur det liksom ter sig när de liksom säger ordentligt nej?
Och med de här båda, med mina så är det förhoppningsvis inte med Freja, men för båda dem när de liksom säger nej på det här sättet så tänker jag att det ligger någon form av smärta eller rädsla för smärta bakom. I Ponas fall magsår och andra saker, och i Ashs fall som jag pratade om i förra avsnittet, tand och skelett och grejer, lite oklart. Men vad som hände, för att bara liksom ge er the visual, så står hästen och äter i en bytta och har gräshack. Och nu när Emma håller på med Pona till exempel, så har vi dels då tagit henne själv till paddocken. Det är inga andra hästar i närheten, som behöver inte resursförsvara. Hon behöver inte vara stressad över att ha koll på de andra hästarna. Hon har huvudet vänt mot den läskiga grannen, så hon kan ha koll på den. Och Emma står jämte henne med täcket. Så det är liksom tydligt vad det är hon vill göra. Och så har Emma pellets i sin väska som hon kan kasta på i Ponas bytta. Och så ställer hon sig lite närmare. Och om Epona fortsätter äta så tar vi det som ett ja. Och om Epona slutar äta och typ tittar mot henne oavsett om hon tittar. Bara tittar på henne utan att ha något speciellt ansiktsuttryck. Eller om hon tittar på henne och lägger bak öronen. Så båda de är liksom nej. Då backar vi av. Mm. Eller slutar. Hon får fortfarande pellet. Och sen håller vi på. Och i det här fallet vill. Vi har ju en väldigt stark önskan om att lägga på det här täcket. Ja. För vi vet ju också att hon blir väldigt nöjd när hon har det på sig. Och hon blir spänd i kroppen annars. Och då får hon mer ont och så vidare. Så här har vi ju liksom en väldigt stark önskan. Hade vi inte haft det, hade det varit ett typ vanligt träningspass, så hade vi ju det här läget efter ett antal nej slutat tjata. Men i det här läget så tjatar vi. Så Epona säger nej och så frågar vi igen. Och nej säger hon då genom något av de här sätten. Och beroende på hur starkt hon känner det, så kan det också vara att hon, alltså hon flyttar i princip aldrig benen i det här fallet. Men hon vänder ju halsen mer eller mindre snabbt mot den och antingen bara med öronen bakåt stickade, eller att hon faktiskt öppnar munnen och hugger i luften. Mm. Jag tror hon kanske någon gång, hon har aldrig i sånt läge faktiskt bitit någon, men hon har ju bitit i täcket till exempel, eller liksom så här, sluta om man då verkligen inte lyssnar på det där nejet.
Mm.
Men det kan också vara så om man fortsätter där och har tålamod. Nu ser jag faktiskt att Emma, det var ju väldigt passande, har fått upp täcket på ryggen.
Wow.
På Epona. Men innan så hann Epona säga nej kanske typ 10 gånger. Och Epona, Emma har flyttat sig undan och sen har de fortsatt. Och hon får ju verkligen ta det i väldigt små steg.
Ja.
Det här lägger på täcket passet kommer ta typ 20 minuter totalt. Så.
Ja.
Men för Epona så är det läskigaste just att få upp det på ryggen. Sen att typ få det på plats och så brukar funka bättre. Men hon är ju väldigt uttrycksfull med sina öron och sitt ansikte.
Mm.
Och det har hon varit ända sedan jag köpte henne då när hon var 5. Hon liksom bet sin förra ägare på veterinärbesiktningen.
Mm.
Och liksom om en barn börjar använda det som sitt sätt att kommunicera för att hon inte har blivit hörd. Liksom.
Mm.
Och det är samma med Ash, han lägger också bak öronen, alltså verkligen slickar bak öronen och så tittar han, liksom, alltså flyttar huvudet från honom. Om vi tänker att han först står med huvudet rakt fram så vänder han det sen liksom och verkligen så råstirrar på det han tycker är läskigt.
Uh-huh.
Också som ett sätt för att bara säga så här, flytta dig.
Uh-huh.
Liksom. Han är nog den som jag tycker ser mest skrämmande ut i det läget, för att han är liksom så, han gör också hela den här hållningen, du vet, de kan göra när de verkligen spänner sig och biffar till sig sådär. Och verkligen, han ser ut nästan som en orm när han liksom bara såhär ringlar sig fram med huvudet.
Han är så stor också.
Och snabb.
Ja.
Så, ja.
Mm. Ja, Freja har ju så inte det där liksom attack-modet. Hon har ju tvärtom flykt, alltså i liksom till varje pris ta sig därifrån. Så det som händer med henne är att hon liksom först fryser fast. Och om man då, som jag försökte först liksom, att gå på med ett tryck så som man är van att såhär, ja men tryck eftergift eller liksom, ja, det sättet, eskalerande tryck för att få igenom det man vill, då blir det ju bara en explosion åt det, vilket håll hon nu har möjlighet att dra. Är det över mig? Är det över en grej? Mm. Är det över någonting? Alltså, vad som just helst.
Hon kan verkligen inte tänka i det läget.
Nej, det blir bara liksom bort härifrån.
Mm.
Så det, och det är ju vad som händer nu också. Så när jag säger att saker liksom inte går, då är det att hon först fryser fast. Och om jag försöker liksom locka henne närmare med godis, så kan hon kanske ta så här några steg fram. Och sen så blir det att hon, alltså om vi håller det fortfarande lugnt, så vänder hon bara och går iväg. Men om det blir att jag har pushat henne så att hon har gått liksom lite för långt, så är det ju, alltså hon, ja, det är fortfarande, kastar sig liksom iväg. Det händer ju, det försöker jag ju att det inte ska hända liksom. Men ja, som är så triggerstapling om det är att hon är lite spänd. Det är också en avvägning liksom att göra där hela tiden. För jag menar, ibland så funkar det ju att så här, jag kan pusha henne lite. Och så kommer vi förbi liksom det läskigaste. Och sen så kan vi komma till någon avslappning genom att börja jobba typ. Men ibland så går det ju inte det heller. Och då får man en jättestor reaktion. Så det är ju verkligen hela tiden att hålla koll på vad som händer. Och sen, och om vi då får en sån stor reaktion, då är det också så som vi sa tidigare, då går inte jag och försöker liksom fortsätta att så här, jo, vi måste kunna gå förbi här nu idag, slut, alltså då är det bara så, nej, tillbaka i hagen, alltså mm. ja, ät mat där, lugn.
mm, ja. Eller hur? Ja, men hon beter sig lite mer som Arrow beter sig. Mm. Arrow har ju aldrig ett sånt läge liksom varit arg på oss. Utan hon bara hoppar till. Och behöver ta sig därifrån. Liksom. Och har liksom mer den typen av... oftast, hon har faktiskt inte heller krockat med oss i ett sånt läge. Utan hon hoppar bort eller upp och landar på samma ställe. Mm. Jag gissar att det är för att hon någon gång har fått stryk för att hon liksom ja. Har krockat med någon. Så hon har den... i sig.
Mm.
Och men med henne är det ju också ja, på ett sätt så kan man ju vara lite lugnare själv när man tränar med henne, just för att man har i alla fall inte det i situationen att hon hugger efter en ifall man går över hennes gräns. Det gör ju inte Ash heller, han har faktiskt aldrig huggt i det läget, men han har ju också liksom sprungit efter folk, så det är ju läskigt på det sättet. Tuva hugger ju också och har också tagit något steg fram mot personen vid något tillfälle, men liksom så här öppen käft så liksom bara i luften. Man bara, vad härligt det är, vad härligt det är att ha hästar som har trauma bakgrund. Så.
Freja har liksom viftat typ med framhovarna, och jag vet att det var någon gång en veterinär såg det och var så, så här får de inte bete sig. Och så bara, men hon är skitarädd. Det är därför hon slår med hovarna, för hon vill inte vara här. Och ja, då nej, ska precis. Man läxa upp dem.
Ja.
Bara, usch.
Ja, nej, det är så, det blir så konstigt med tanke på att alltså, hästar gör ju inte så här om de inte är rädda. Eller är rädda för att få ont eller ha ont.
Mm.
Det är så tråkigt att... att det där fortfarande finns.
Ja, precis.
Men ska vi svara på lite frågor också?
Ja, låt oss.
Så en fråga vi fick var ju just om den här situationen lite som du nämnde tidigare. Om hur man kan göra när hästen fryser fast.
Mm.
Och vad man kan hjälpa den med. Mm. Hur hjälper du dina hästar i det läget?
Alltså jag brukar oftast liksom vänta ut att de får titta en stund. Titta och lukta och liksom ta det lugnt. Och sen så brukar jag se om jag kan liksom antingen fråga om att göra någonting enkelt, typ så handtaget, eller om jag bara kan få ge en godis och se om vi kan styra bort uppmärksamheten till något annat. I vissa fall så är det ju att det liksom, jag kan i vissa fall uppleva att om Freja får stå och titta och bara stå kvar, så kan det bli att hon liksom blir mer och mer stressad. Så jag försöker att ändå få in att det ska bli någonting annat. Och om det är, alltså då kan vi flytta oss liksom från den situationen också. Så att vi liksom kommer bort, får längre avstånd ifrån det som har liksom nått hennes uppmärksamhet. Om det är en doft eller lukt eller ljud eller sådär. Så att vi just får mer avstånd emellan tycker jag kan hjälpa väldigt mycket.
Verkligen.
Mm.
Ja, men snyggt. Jag har egentligen ingenting att tillägga. Förutom att jag läste i, jag vet inte om det var det första eller andra boken av Rachel Dreschimada med Language Signs and Calming Signals. Mm. Så skrev hon att också då om strategin att vänta ut och att låta hästen verkligen få processa färdigt.
Mm.
Och så sa hon att jag har aldrig behövt vänta längre än i 45 minuter. Och då kände jag så här, oj, så mycket tålamod jag har aldrig haft. Jag kanske typ så här, du vet, 3 minuter, man bara, hallå?
Ja.
Så det kan vara bara för reference, så kan just det vara bra att bara ha i huvudet. Så.
Mm.
Men det sa du både nu och så sa du det tidigare också. Jag tycker också det är en jätteviktig och bra grej att har man någonting som hästen har tränat in sedan tidigare och som den också då är van vid att kunna göra, och den känner sig trygg med det och den kanske till och med har förknippat det med att vara i ett lugnt känsloläge, så är det ju guld att göra också i ett sånt läge.
Ja,
lite handtaget eller så, och ta sig vidare.
Ja.
Snyggt.
Mm.
Då ska jag plocka fram fler frågor.
Ja.
Här är en fråga. Min häst är känslig för förändringar. Hur kan jag underlätta för honom när saker inte blir som de brukar? Vi har ju varit inne på det lite innan med att försöka ta förändringar, om vi kan styra förändringen, Så att försöka kanske ha så att han inte behöver uppleva förändringen på egen hand. Det är ju alltid en jättemycket mer utsatt position för en häst att vara själv än att vara med andra. Och introducera det lite och en sak i taget och allt sånt där. Men det är ju inte, alltså det är ju drömvärlden. Sen är det ju inte alltid det kan vara så på riktigt, för att vi kan inte alltid styra över det. Och då är vi väl tillbaka på det här med att låta hästen få undersöka, få processa, få gärna gå fram och tillbaka, vara lös, få närma sig i sin takt, alla de sakerna, göra saker som är bekant, även om man är i en helt ny situation och man då har med sig, vi som tränar, du och jag Hanna, tränar mycket med olika miljösignaler, vi liksom kanske, hästen vet att den kan stå på en matta eller hästen vet att den kan gå runt en kon eller den kan dutta på en grej. Kan vi då ta, så gjorde jag när jag lasttränade mina hästar inför, alltså skulle flytta hit och inte hade jättemycket tid, de var jättevana vid att stå och äta vid en tunna. Ja, men då satte jag tunnan i transporten och de var, åh, tunnan! Och så liksom kan vi ta med oss det dit. Liksom.
Precis. Sen så beror det ju på, tänker jag, vad det är för miljö, alltså nya saker som uppstår också. Jag tänker, många nya situationer uppstår väl just när det är veterinärer eller hovslagare och sånt. Och då kan ju en jättebra grej vara att säga till både sin hovslagare och sin veterinär, eller vem det nu än är man har ute, att liksom, så jag betalar för all extra tid. Jag betalar även om vi inte får det gjort, det vi har tänkt att göra. Jag vill att det ska vara lugnt och en trevlig upplevelse för min häst. Alltså om man har möjlighet till det liksom. För jag tänker att både hovslagare och veterinärer vill ju liksom, det är ju prestation i vad de gör också, så de är klart att de vill, när man åker ut på ett jobb så vill man ju göra det man har tänkt, alltså det är ju det de i vanliga fall får betalt för liksom. Så att man behöver vara tydlig med andra människor vad man förväntar sig av dem och hur man vill att upplevelsen och upplägget ska se ut för sin egen häst liksom, att så nu, jag hade en ny hovslagare till Freja faktiskt nu i veckan. Och de har en typ slip och borr som de håller på med.
Oh, nej.
Ja, men det går, alltså det går ändå bra. Det är liksom när de startar igång den så blir det väldigt så nya ljud och så ser hon inte exakt för det utanför stallet och sådär. Så då, men med vanliga hästar så kanske man kan stå och fixa med liksom en hov samtidigt som man gör det där. Men då får jag också bara vara tydlig, så om ni har slipen på så då får Freja bara stå och äta, för att, så att det liksom är lugnt. Vi har bara en sak i taget som pågår. Alltså liksom sådana grejer. Ja, kommunicera också med människorna runt omkring, tänker jag.
Ja, men precis, verkligen. Jag hade samma situation för en dryg vecka sedan på när jag hade en hovböld som behövde skära sig, så jag kunde inte, min vanliga hovvårdare får inte göra sånt, så då fick jag ta hit en vanlig hovslagare som jag inte hade träffat innan. Och då, ja men jag tog typ 2 minuter och förklarade så här, jag skulle vilja att vi är ute, jag skulle vilja att hon är lös, jag skulle vilja att hon får mat och så att vi gör så här är det okej. Och hon sa ja, vi kan testa, typ så här, hon hade ju nog inte varit med om det innan. Men så glömde jag en detalj, och det var att jag glömde säga till, för det var ju på när då, glömde säga så här, ta inte på hästen, bara be om benen. Så hon liksom gick in och så började hon så klappa på henne mellan ögonen, så här, bara hatar ju det, hon hugger ju oftast efter oss. Hon hade huggit liksom dagen innan när Emma försökte ta undan något halmstrå som hon hade i manen. Men hon bara så här, på honom bara så här, fixade det. Ja. Och så hann jag säga så här, förlåt förresten, ta inte på hästen, bara be om benet. Så att jag tror att också i den situationen så var det så tydligt. För på när vi hade liksom, hovvårdsmattan var framme, hon stod i sin setting. Det kom en okänd person, men hon hade med sig ett hovstöd. Och liksom, ja. Så att det var nog ändå så här, och på när hade ont i sin hov, så att jag tänker att hon fattade. Ja. Men ja, det är många saker man ska komma ihåg och nämna för dem.
Ja, precis.
Människorna.
Ja, men det kan ändå vara en viktig grej, ja, men att göra för sin häst. Och för den personalen som kommer. För det jag upplever jag i alla fall, att de blir också lugnare av att man säger sådana saker.
Ja. Ja, men eller hur? Mm. Och jag tänker precis som du är inne på också, det där att du säger att, och jag också, att ja, men det behöver, vi behöver inte göra det. Ta det längre tid så betalar jag extra. bla bla bla. Mm. Det gör ju också att den här prestigen som de ju såklart kommer med delvis eller så, inte prestigen kanske, men alltså, ja, men de har kommit dit för att göra sitt jobb och det är viktigt för dem att få göra såklart, och det är ju jobbigt att inte få göra. Det hjälper vi ju dem att tona ner genom att säga så.
Ja,
så det
är ju också... exakt. Ja, men för jag menar, de har väl förväntningen att jag som kund vill att de ska utföra jobbet jag har efterfrågat liksom. Så då är det väl bra att säga, ja, men vad man faktiskt vill ha ut.
Eller hur? Mm. Och sen som vi var inne på innan då, att när vi vet om att saker har förändrats, att göra det enkelt för hästen att processa och inte lägga på massa andra saker och verkligen lyssna på dagsformen och alla de där sakerna som jag brukar tjata om.
Ja,
gör det enklare.
Mm, precis.
En annan fråga var hur känsligheten kan påverka deras magar och relationen till mat.
Mm.
Och det vet ju jag inte riktigt. Jag tänker att vi kan gissa och spekulera lite. Men just det området är ju inte, eftersom inte vi är veterinärer och kan de grejerna. Men man kan ju gissa att det är som för oss människor också. Att en högre anspänning i kroppen påverkar ju såklart i våra mänskliga magar och nervositet och näringsupptag och allt sånt där. Och sen har vi ju hela liksom hästens mag- och tarvsystem och hur det är utformat med vad de behöver äta och när de behöver äta och i vilken ordning och allt det där.
Ja, precis. Men jag tänker bara att det kan man väl liksom typ anekdotiskt veta hur det är, och också jag har fått råd av veterinärer liksom innan man... om de inte vet att man har klickertränat transporterna och liksom tränat på transporterna så att de ska vara liksom en lugn plats, så har jag fått rådet förut när vi kolik att man ska köra fram transporten, för då brukar hästarna ju nervös bajsa. Så jag menar, det är ju en stressreaktion om något liksom.
Eller hur? Ja. Det är så skönt nu sen jag började träna belöningsbaserat att jag aldrig behöver mocka ridbanan längre. Det så förr var det alltid så, ja, nu har ridit färdigt så får man gå och mocka liksom. För att hästen alltid bajsade. Nu bara de bajsar aldrig när jag tränar. Vad var det? Svidigt. Men jag tänkte på det också. Jag lärde mig själv det här nyligen att det finns två olika sorters magsår. Ett som kommer av brist på grovfoder liksom. Och ett som kommer av stress. Och att de behöver behandlas på olika sätt. Jag trodde liksom att Epona till exempel, jag liksom misstänkte att hon hade magsår när jag köpte henne, för att hon betedde sig så och hade inte haft så jättemycket att äta utifrån hennes perspektiv i alla fall. Och då tänkte jag att men bara hon får fri tillgång så kommer det att lösa sig. Ja. Liksom. Men det gjorde det inte. Och det är för att det kanske behövde behandlas liksom, eller det kanske var stressutlöst.
Just det.
Så det är också någonting att bolla med en veterinär.
Verkligen.
Vi har... Nu ska vi se. Två frågor till.
Ja.
Den näst sista är tips kring häst som varvar att stänga av, parentes bli seg, och mellan att bli tittig när man rider ut i skog och mark.
Mm. Ja, det är ju lite
ska du eller jag ta den bollen?
Svårt, tänker jag, att när man inte ser allt vad som pågår, att ge liksom konkreta tips. Men ja, du kan väl köra om du tänker att du hade något.
Ja, men jag tänker att det beteendet liksom, att varva mellan det skulle få mig att gissa att hästen är ganska högt upp i stress. Och då skulle jag istället för liksom tänka nödvändigtvis hur jag fixar det i stunden med hästen, så skulle jag ta det som feedback på att vi gör någonting som är jobbigt, antingen att vi är på en plats som är jobbig för hästen, kanske för att den är själv eller för att det är en jobbig plats med många intryck som är läskigt för den. Så jag skulle ju då För vår egen mänskliga skull så vill vi ju gärna exempelvis rida en hel runda eller ha ett ridpass som ser ut så som vi har lärt oss att ett ridpass ser ut.
Ja.
Men om en häst skulle ha tagit sig från punkt A till punkt B så hade den inte gått raka vägen och den hade inte följt den här grusvägen som vi vill rida på, utan den hade gått lite fram och tillbaka, den har gått lite zigzag, den har gått en loop, sen har den gått tillbaka hem, sen har den gått lite längre, sen har den gått tillbaka hem.
Ja.
Och det är också ett sätt som gör hästar väldigt mycket tryggare. Antingen om vi låter dem själva få välja den vägen och gå hem när de vill. Och liksom tanka trygghet hemma, gå ut igen, tanka trygghet hemma, gå ut igen. alternativt att vi själva liksom styr det, så vi går bara en liten bit och sen så vänder vi dem och så går vi hem eller rider hem eller så. Och det är ju ett sätt att, att hjälpa dem att bli tryggare, så att vi slipper hamna så pass högt i stress så att de antingen hoppar till eller hamnar i freeze och blir sega eller liksom då inte vill ta en framåt hjälp till exempel, vilket igen då är ett tecken på att hästen är högre i stress än den är bekväm, och den säger egentligen jag vill inte göra det här. Sen är det mycket tråkigare för människan såklart att gå fram och tillbaka samma väg, och vi vill ju hellre ha den där härliga upplevelsen där vi får se olika sorters natur och vi får liksom mer stimulans och så, men det är oftast inte vad hästen behöver.
Nej, precis. Man får ju göra skillnad där om man är ute i skogen för sin skull eller för liksom hästens skull. Men jag tyckte det var ett jättebra uttryck att gå tillbaka och tanka trygghet. Man kan ju också tänka att man typ så öser ur triggerstapel i hinken.
Ja, eller tömmer hinken.
Ja, precis. Tömmer hinken där och sen så börjar man om lite. För det är ju verkligen så att, ja, men som med Freja, det behövs inte mycket liksom triggerstapling för att det ska bli enorma reaktioner. Och då är det ju just att så, hur mycket kan man stapla på där? Ja, inte mycket.
Nej, precis.
Så behöver ofta gå och tömma hinken. Ja, men det sa jag ju också i förra avsnittet att vi just nu, det är vad vi håller på med just nu. Vi går fram och tillbaka. Så rör oss 50 meter från hagen typ så. Det är vad vi har att jobba med.
Vilket vi fick ju mycket feedback på att det var skönt att höra.
Ja,
att även vi, jo absolut, även vi kämpar med de här sakerna.
Ja, men jag tänker väl typ framför allt sådana som vi, för att om man bryr sig om sånt här och har såna här hästar så har man inte så mycket annat val.
Nej. Än att göra det liksom på deras villkor, precis. Och med dem.
Ja.
Och det kommer jag också då lite osökt in på den sista frågan som är, finns det verkligen icke-känsliga hästar?
Ja, bra fråga.
Verkligen.
Ja, men alltså som jag sa, de är ju känsliga på olika sätt, tänker jag. Det är klart att att alla är känsliga på sina sätt. Men jag tänker hur man liksom hanterar olika intryck och information och saker är väl liksom lika olika för olika hästar som det är för olika människor.
Ja, precis. Och det, precis som vi var inne på i början, då beror på hur vi definierar ordet känslig. Men det är ju också jätteviktigt att vi ser även de hästarna som visar sina reaktioner eller sin oro eller sin stress på mindre synliga sätt. Man tänker som Golden till exempel, som han kan visa det genom att rynka ögonbrynen typ och eventuellt frysa fast liksom. Det är ungefär det som händer, och det betyder ju inte att han är mindre, nödvändigtvis är mindre stressad än Ash som i det läget hade hoppat till liksom. Bara det att de visar det på olika sätt. Så att också en viktig grej att ta med att olika hästar verkligen har olika uttryck när de är med om saker som bekymrar dem.
Ja, verkligen. Ja.
All right. Ja, men spännande avsnitt. Det finns ju en del att säga om ämnet. Men det är ju skönt att vi kan fortsätta prata vidare.
Ja, verkligen.
Framöver. Har du något mer som du vill avrunda med? Eller känner du dig färdig?
Nej, men jag känner mig nog egentligen ganska så klar. Jag funderar på om det är något... något man har glömt att säga, men då det är ju bara att ta upp det. När vi pratas vid igen i så fall.
Ja, men precis. Ja. Har ni något när ni lyssnar som ni känner så, men det där hänger jag inte med på eller förklara det igen, så är det ju bara att skriva till Hanna eller mig. Så kan vi svara antingen i en story på Instagram eller ta med dig i nästa avsnitt.
Ja, men verkligen. Men jag tänkte på en grej, för jag får ofta frågor om liksom hur man gör när man är ute i skogen. Liksom. Till exempel och möter en häst eller så. Och där jag sa ju det här tipset förut, men att och som vi var nyss inne på också, just med att inte bara fortsätta rakt fram då. Om man ser till exempel en annan häst längre fram, är det kanske bättre att vända. Eller om man ser människor som kommer, alltså någonting som hästen reagerar på, alltså så här, bara att inte bara fortsätta liksom rakt fram och att man måste förbi, utan så, ja men okej, då vänder vi här istället. Eller typ så ropa till dem som kommer och fråga vart de ska. Alltså, sådana saker bara som är lätta att göra när man väl tänker på det. Men om man är i det så är det bara så, man kanske suckar över sin häst. Eller man är så, men vi ska ju bara dit. Eller liksom, ja.
Ja, men precis. Mm. Att orka vara den lite konstiga rent socialt.
Ja,
och bryta liksom de sociala koderna, för att det gör det så mycket smidigare för hästen och själv sen. Och så slipper man den där liksom stressen i att någonting kanske inte blir toppen annars.
Ja, precis. Och ropa så. Ska ni, om de kan gå förbi eller man går rätt ut i skogen. Alltså bara, ja, men för just det där avståndet till det som är läskigt kan ofta hjälpa en så himla himla mycket, tycker jag.
Ja, men eller hur? Verkligen.
Ja.
Ja, bra grej.
Ja, men det var väl kanske ett onödigt instick, men något som jag ändå har fått många frågor om förut, så kommer jag på kanske är bra att ta upp.
Ja, det har man inte så på. Precis. Så det är många, det är ju en av alla saker som vi behöver kanske tänka om kring jämfört med vad vi har lärt oss. Vi har lärt oss att vi bara liksom rider förbi varandra eller promenerar förbi varandra, och så är det inget mer med det.
Nej.
Och så hade ju hästar såklart inte betett sig om de hade tillåtelse att göra som de vill. Alltså de kan ju bete sig så om man har tränat dem till att liksom vara 100% lydiga. Är de inte det så får de ont. Då kan de ju rida förbi varandra. Det är därför vi har den bilden av det. Men hade de själva mött en ny häst lösa, så hade de ju velat titta, nosa, gå nära varandra, hoppa till, springa därifrån, hålla på. Så att vi behöver ju också se så här, vad hade de velat? Vad är okej för oss? Antagligen inte att hästarna nosar, för det liksom blir en onödig säkerhetsrisk. Okej, men då får vi styra om det på ett annat sätt här.
Ja. Alltså när Chiara kom hit, hon är ju uppvuxen i Tyskland och har stått i sådana liksom dressyrstall där det är väldigt små hagar och hästarna är nära varandra och så här. Så när hon kom hit så var ju hon liksom livrädd för andra hästar som gick i hage. Där man såg hästarna på lite håll och de gick i stora hagar. Ja. Alltså hon var så rädd. Hennes hjärta, liksom, hela kroppen bara skakade för att hon var så. Alltså så här, hon visste ju inte att det var ett staket emellan. De kunde komma varifrån som helst och bara. Ja. Så jag tänker det. Så skulle man som helst kunna reagera liksom, också när man ser hästar bara komma i skogen. Så man får ju tänka på att det inte är liksom, en naturlig. Naturligt möte för hästar på något sätt.
Nej, precis. Så är det dessutom så att det händer väldigt sällan, så är det också hela den grejen för hästen att så här, det brukar inte komma en häst här.
Nej, precis.
Det brukar inte komma en människa här.
Nej.
Så även om liksom föremålet i sig i en trygg miljö inte hade varit konstigt, så blir det ju det för att det är i en oväntad situation.
Ja, precis.
Så att, ja, det finns mycket. Och det kan vara bra att ha de perspektiven också, så att man inte, som du säger, bara liksom blir trött eller irriterad på hästen. Ja. För att det är ju från hästens perspektiv väldigt misstänksamt att detta helt plötsligt ändrades.
Ja, precis. När det inte brukar vara så. Jag tänker att det är viktigt att ha med sig liksom alltid när det handlar om hästar egentligen, men också de här känsliga hästarna, för man kan ju verkligen känna sig så att bara, vi har gått hit 1000 gånger, vi har gjort det här 1000 gånger och bara, jo, du tycker att du har gjort det, liksom, men du kan ju se hela bilden runt omkring. Alltså så här, man kan rationalisera och sånt där. Hästarna gör ju inte det på samma sätt som vi liksom.
Nej, men precis.
Ja,
tack för ett jättespännande samtal som vanligt.
Ja, så tack själv. Det är så kul att prata häst så här.
Det är det.
Ja.
Okej, vi hörs.
Det gör vi. Hej då.